den 2 december 1997, Sydafrika.
Till Sydafrika nu, där Winnie Mandela fått en allvarlig varning av sanningskommissionen. Om ett enda vittne till trakasseras eller hotas så kommer Winnie Mandela att åtalas för olaga hot. Att hon har hotat vittnen är inte bara påståenden utan fakta, det slog kommissionens ordförande fast.
Ett vittne, en redan fälld mördare, blev igår så rädd att han ville tänka över sitt vittnesmål innan han utpekade Winnie Madikizela Mandela. Som den som försåg honom med mordvapen, lovade honom pengar och gav order om mordet. Han begärde och fick tas in på sjukhus för att slippa vittna. Hela förra veckan har ledande medlemmar ur regeringspartiet ANC varit mycket motvilliga att vittna mot Winnie Mandela. Flera vittnen har kontaktats och varnats för vad de ska säga. Och en advokat till ett av vittnena berättar att han har fått dödshot inom 48 timmar från det han fick sitt uppdrag.
Within 48 hours I received death threats.
Ett av vittnena stod emot. Han var redan dömd till livstid och hade inte begärt amnesti. Och pekade ut Winnie som organisatören bakom mordet. När han bad offrets familj om förlåtelse och både mördaren och offrets bror bröt ihop i gråt, reste sig Winnie skrattande och hälsade på gamla vänner i salen. Men ordföranden, ärkebiskop Desmond Tutu, tog det ovanliga steget med ett förhör i förhöret. Där det framkom att ett tilltänkt vittne varnas av Winnie och hennes torped för att ställa upp inför sanningskommissionen och efter det hade försvunnit. Winnies advokat protesterade våldsamt och ansåg att de bevisen inte håller en vanlig domstol. Men Desmond Tutu slog upprört fast. Detta är inte påståenden, det är fakta.
And there is no doubt at all, I mean, that there are some people who feel intimidated. Now, whatever the reason, that is a fact.
Och, sa Desmond Tutu, vi vet alla vem som ligger bakom hoten, Winnie Mandela. Vincent Ahlbeck, Johannesburg.
Den 2 december 1997, Sydkorea har mycket dålig ekonomi.
Sydkorea förhandlar just nu om världens största nödlån från Internationella valutafonden. Men villkoren är hårda. I morse stängde regeringen 9 banker och hundratusentals människor väntas bli arbetslösa på grund av åtstramningar. Här är vår Asien-korrespondent.
Valutafonden lånar bara ut pengar till länder som lovar att reformera sin ekonomi enligt fondens ekonomiska grundsyn. Och den grundsynen baseras på åtstramningar. Det är enda sättet att på sikt få en stadig tillväxt igen, anser fonden. Sydkoreas regering skulle ha godkänt ett utkast till en överenskommelse i morse, men beslutet har än en gång skjutits upp. Räddningspaketet är en politisk sprängladdning. Valutafonden kräver att Sydkorea ska sänka sin ekonomiska tillväxttakt kraftigt. Regeringen räknar med att en sån åtstramning riskerar att fördubbla arbetslösheten från dagens 500 000 till nästan 1 miljon arbetslösa. Men Sydkoreas situation är desperat. Landet har stora utlandslån, 150 miljarder kronor ska betalas om några veckor, landets valutareserv är nästan tömd och ingen vill låna ut nya pengar till ett land på gränsen till ekonomisk kollaps. Därför tycks regeringen vara beredd att acceptera nästan vad som helst. Enligt Sydkoreas TV är det ett lånepaket på mer än 350 miljarder kronor som hägrar. Det är valutafonden, Japan och USA som står för pengarna. Det är i så fall den största räddningsinsatsen i historien och mer än vad Indonesien och Thailand fått tillsammans. Valutafonden är en slags internationell ekonomisk världspolis. Fonden kräver att en rad krisdrabbade banker läggs ner i Sydkorea. I morse beordrade regeringen att handeln med aktier i 9 banker skulle stoppas på börsen. Staffan Sonning, Singapore.
Kväll den 2 december 1997.
God kväll. Det är det historiska ryska statsbesöket som dominerar vår rapportering ikväll. President Jeltsin anlände redan i förmiddags och det har varit flera officiella punkter på programmet. Men helt överraskande så lovade Boris Jeltsin på en presskonferens för ett par timmar sedan att ta bort 1/3 av de ryska kärnvapnen utöver redan träffade nedrustningsavtal.
Regeringen, pressen, Den ryska delegationen, alla fick vackert vänta på president Jeltsin och statsminister Göran Persson. Lätt försenade kom de i alla fall till slut och en hel rad svensk-ryska avtal kunde undertecknas. Det rör sig framförallt om 4 avtal inom rymdforskning, skattelagstiftning, kultur och utbildning. Men det som kanske väckte mest uppseende idag var ett i typisk Jeltsin-stil, oväntat och uppseendeväckande nedrustningsinitiativ.
Мы с американцами уменьшили на 1/3 ядерных оружий. Я здесь озвучиваю первый раз, что мы в одностороннем порядке еще на 1/3 снижаем количество ядерных боеголовок.
Mannen just bakom Jeltsin är hans presschef Jastrzemski. Det verkar som om Jeltsins utspel är oväntat även för presschefen. Och det fanns fler underligheter i Jeltsins tal, några okända kärnvapenstater till exempel.
Jag menar vidu Tyskland, Frankrike, Japan, Kina.
Även när det rörde mer jordnära ting var Jeltsins framträdande ganska besynnerligt. Jeltsin vill hemskt gärna att Ryssland ska få exportera gas till Sverige. Och han har uppenbarligen oerhört bråttom med att få avtalen klara.
Мы заинтересованы в том, чтобы поставлять газ.
Ja, Morgan Olofsson, Moskva-korrespondent här i studion. Vad ska vi säga om det här? Det var väl minst sagt oväntat om vi börjar med utspelet om kärnvapnen.
Jag satt ju med på presskonferens, men man måste säga när jag tittar här på inslaget blir jag igen chockerad. Inte bara för utspelet utan för hur Jeltsin såg ut, att han ser sämre ut. Och sen gör att det utspel där man ser hur presschefen Sergej Jastrzemski skamset liksom försvinner bakom ryggen på Jeltsin för att slippa synas. Han kommer nu med ett uttalande, Sergej Jastrzemski, presstalesmannen, och säger: jag är inte beredd att exakt formulera en tolkning av innebörden i uttalandet. Det verkar lite jobbigt för den ryska sidan. Man vet inte riktigt vad presidenten menar, och inte heller vi.
Mm. Nej, men om han menar allvar och tar bort ytterligare en tredjedel av kärnvapnen så är det väl bara bra?
Ja, givetvis. Men frågan är, de måste ju ha den andra sidan som går med, och det indikerar också Jastrzemski. Han har gjort flera såna här uttalanden genom åren där han just impulsivt bestämmer sig mitt i en presskonferens att dra fram någonting för att väcka lite uppmärksamhet. Mm. Och det gjorde han ju både på vår sida och på deras sida.
Han utnämnde i hastigheten både Japan och Tyskland till kärnvapenmakter också. Hur ska vi så att säga bedöma Jeltsins uppträdande överhuvudtaget idag?
Jag måste säga att jag är förvånad. Jag märkte redan på flygplatsen ute när han kom till Arlanda att han mådde sämre än han gjorde för bara några månader sedan när jag såg honom i Ariol, en småstad i Ryssland, och på presskonferensen. Han ger ett rätt ostadigt intryck såväl till det han säger som till hälsan. Jag tror att den här resan som var tänkt att visa upp en Jeltsin vid god vigör, snarare tvärtom, återigen kommer att sätta igång spekulationerna kring hans ohälsa.
Man kan ju undra hur mycket han vet om Sverige när han talar om det svenska beroendet av kol till exempel när det gäller energiförsörjning.
Ja, det är också någonting som förvånade mig att han pratar om det. Han är ju, försöker ju framstå som att han är djupt insatt i de här förhandlingarna, som han dessutom försöker sätta upp en tidsgräns för 8:00 imorgon bitti. Det verkar ju inte vara så att han vet riktigt vad vi använder här. Det är ju snarare kärnkraft i sådana fall.
Är det en förvirrad president vi ser som representerar en stormakt i vår närhet, eller är det en person som har för mycket att göra och inte kan sätta sig in i alla detaljer? Vad tror du?
Jag tror det ligger lite i både och. Han har varit mycket på resa, utslutkörd efter ett besök i Kina. Men det är också en förvirrad och en lite sjuk Jeltsin vi ser.
Tack så länge. Ja, den ryska presidenten Boris Jeltsins 3 dagars statsbesök i Sverige. Det är det första någonsin för en folkvald rysk statschef. Det inleddes i förmiddags när han togs emot på Arlanda och sen med kortege genom Stockholm. Säkerhetspådraget kring Boris Jeltsin är det största någonsin i samband med ett statsbesök i Sverige.
Rysslands president anlände till Grand Hotel i Stockholm för att vila en stund inför nästa programpunkt på sitt Sverigebesök. Säkerhetspådraget kring honom har knappt några gränser. Det kryllar av svenska och ryska säkerhetspoliser. De finns överallt i hotellet, i korridorer och hissar, berättar en Säpo-polis som inte kan erinra sig att något statsbesök i Sverige haft en liknande bevakning. Polisen har slagit en järnring kring hotellet. Bara hotellgäster släpps in. 2 polishelikoptrar håller bevakning från luften. Och till och med i Strömmen finns polis denna gråkalla decemberdag. Vad är det för störningar ni är rädd för?
Det kan ju vara då att mentalt störda personer kanske kan göra någonting. Lite opinionsyttringar och sådär. Annars så finns det väl ingen direkt hotbild mot Jeltsin.
Om Estonia-haverit den 2, 3 och 4 december 1997. Slutrapport.
Ja, varför förliste Estonia den mörka septembernatten för drygt 3 år sedan? Den internationella haverikommissionen har tagit tid på sig att besvara frågorna och i svaren frias kapten och besättning från skuld. Idag i Tallinn i Estland presenteras slutrapporten om haveriet.
Haverikommissionen kommer fram till att det var brister i bogvisirets konstruktion i kombination med de höga vågorna som gjorde att Estonia tog in vatten, kantrade och sjönk. Den förklaringen gavs redan i delrapporten våren 95 och det hävdar haverikommissionen även i slutrapporten enligt källor som Eko talat med. Vad som är nytt är granskningen av hur besättningen agerade. Haverikommissionen kommer fram till att befälet på bryggan inte kunde se vad som hände. Sikten var skymd, bogvisiret slets loss och rampen öppnades utan att det upptäcktes från kommandobryggan. Den som stod vid rodret hade alltså helt enkelt ingen chans att se vad som höll på att hända enligt haverikommissionen. Ett sätt att upptäcka vad som höll på att hända kunde ha varit bogrampens signallampa på kommandobryggan. Men den fungerade inte. Den lyste likadant hela tiden fastän rampen öppnades. Vittnesmål från befälhavare på färger runt omkring har hävdat att Estonia körde för fort i de höga vågorna. Men haverikommissionen kommer fram till att farten inte var det avgörande. Även om Estonia gått saktare så hade bogvisiret och bogrampen kunnat slitas av. Den platta breda fören tar upp stor kraft från vågorna. Det visar de beräkningar och försök som haverikommissionen låtit utföra. Estonias hastighet är alltså bara en av flera faktorer som på katastrofnatten utsatte fören för kraftig belastning. Sammanfattningsvis säger haverikommissionen att vilken besättning som helst skulle haft svårt att klara Estonia. Den estniska besättningen blev alltså offer för en rad olyckliga omständigheter som sammantaget ledde till katastrofen och 852 människors död.
Och samtidigt som slutrapporten offentliggörs i Tallinn idag kommer det tyska Meyer-varvet tillbaka till Stockholm med sin utställning om olycksorsaken. Den här gången deltar också anhörigorganisationerna trots att det var Meyer-varvet som byggde Estonia och utställningen alltså kan ses som en partsinlaga. Lennart Berglund representerar stiftelsen Estonia-offren och anhöriga.
Vi ställer ut här därför att vi vet att det kommer många människor hit som är intresserade av hur Estonia-frågan har hanterats. Och vi tycker det finns ett samband mellan haverikommissionens fumlande och myndigheternas fumlande efter katastrofen.
Men nu väljer ni ändå att stödja varvet som byggde fartyget som dödade era egna anhöriga?
Vi stödjer inte varvet. Vi ställer ut här därför vi vet att det är många som kommer hit och är intresserade. Vi kommer också att titta på haverikommissionen, men haverikommissionen har hittills stängt dörrarna för oss. Man har hållit oss på avstånd fullständigt och inte ens talat om för oss hur utredningen fortskrider.
Hur bedömer ni varvets utredning? Är den trovärdig?
Det finns väldigt mycket i den som andra utomstående experter stödjer och det finns ett oerhört digert material i botten. Men å andra sidan, de kräver också ytterligare bevis ifrån fartyget. Och det har man också krävt via haverikommissionen, men man vägrar gå ner och titta.
Men varvet har enligt er uppfattning undersökt Estonias förlisning på ett trovärdigt sätt?
Ja, det kan jag säga.
Lennart Berglund i stiftelsen Estonia-offren och anhöriga anser att återupptagna dykningar till det förlista fartyget är nödvändiga för att man ska kunna få en säker bild av haveriorsaken. Han tror att det kommer att krävas en internationell opartisk instans som kan utvärdera både kommissionens rapport och varvets egen utredning av haveriorsaken. Först då kan ansvarsfrågan klarläggas. Varvet lägger skulden till haveriet på rederiet och besättningen. Den andra anhörigorganisationen, den internationella stödgruppen, är om möjligt ännu mer kritisk till haverikommissionens arbete. ett systematiskt vilseledande av allmänheten, säger advokat Henning Witte. Haverikommissionen har låst sig vid förutfattade meningar och vägrar att lyssna till de överlevandes erfarenheter, anser Lennart Berglund.
Vi hade ställt sådana frågor som har gjort att de inte hade kunnat manipulera det på det sätt man har gjort. Vi hade bett utredningen att koncentrera sig på de här sakerna som många vittnesmål pratar om. Att man har arbetat på fartyget för att stänga bogvisiret och porten efter avgång. Man har svetsat på låsen. Det finns massor av folk som vill vittna om hur det här har gått till och ingen hörs av kommissionen. Det är, tycker jag, en av katastroferna i det här.
Lennart Berglund, en av de anhöriga i Sverige som vill ha ytterligare granskning av katastrofen. I Estland hoppas de anhöriga till de som omkom att slutrapporten idag ska sätta punkt för alla spekulationer och bråk som följt efter katastrofen.
Mayday. Estonia, what's going on? Can you reply?
Estonia var fellastad och man borde också ha slagit larm tidigare till passagerare och sjöräddning. Men besättningen gjorde också andra misstag med nasjager som anser att säkerhetsmedvetandet ombord var för lågt.
Den hade kanske inte sjunkit om man hade gjort vissa andra överväganden som då kanske en besättning med en annan typ av säkerhetstänkande skulle ha gjort.
Ansvariga för underhåll och bemanning var rederierna Nordström & Thulin och estniska Esko. De lastas inte för olyckan i rapporten, men de har ett stort ansvar med nasjager.
Här är det alltså så att om man har ett management eller ett company som inte är säkerhetsminded, så kan man heller inte begära att folk ute i båten ska vara det. Utan det är en hel avspegling av den kultur som råder i ett bolag.
Också många anhöriga betvivlar rapportens trovärdighet och anser att besättningens agerande inte kritiseras tillräckligt.
Det räcker inte för att de har en större del i det, åtminstone befälen. Man måste skilja på befäl och besättning. Och framförallt då rederiet. Jag tror till och med att rederiet, som inte alls nämns här, Nordström & Thulin förekommer inte överhuvudtaget i rapporten. De har ett betydligt större ansvar än vad vi tror. Och framförallt har man då försett besättning och befäl med ett fartyg som inte var sjödugligt.
Det största ansvaret lägger kommissionen genom sina slutsatser istället på det tyska Meyer-varvet som byggde Estonias försvaga bogvisir.
Det tyska Meyer-varvet som byggde Estonia kräver att EU-kommissionen tillsätter en opartisk utredning om katastrofen. Varvets ledning är mycket kritisk mot gårdagens slutrapport från den internationella haverikommissionen och dess påståenden om konstruktionsfel. Vår Tysklands korrespondent har besökt Meyer-varvet.
Mitt på slätten, 3 mil från den tyska Nordsjökusten, reser sig en gigantisk vit byggnad med texten Jos L. Meyer, Papenburg. Bakom detta överdimensionerade plåtskjul finns världens största inomhustorrdocka. Det är här i Papenburg som många av Östersjöns färjor har byggts och beskedet från Tallinn igår om varvets skuld togs emot med vrede och bestörtning. Varvsledningen vill först inte ta emot Ekots reporter, men till slut skickar man ner presschefen Peter Hackman som sammanfattar varvets inställning med en liknelse. Man kan inte köpa en begagnad bil i dåligt skick, strunta i underhållet, köra den i 200 km i timmen i uruselt väglag och sedan skylla på biltillverkaren om det slutar illa. Estonia-utredningen har enats om att göra oss till syndabockar istället för en usel besättning, ett misskött fartyg, ett oansvarigt rederi och en dålig räddningsorganisation.
Den 3 december 1997, det blir ordentligt fel med svenska hjälpen till det översvämmade Polen i somras.
Trots att biståndsorganet SIDA, regeringens egna experter, avrådde så beslutade regeringen i somras att anslå 25 miljoner kronor av biståndspengar till köp av svenska trähus som ska användas till nödbostäder i översvämningsdrabbade Polen. SIDA ansåg att det fanns bättre sätt att använda skattebetalarnas pengar på och SIDA tycks ha fått rätt, Jan Mosander.
När statsminister Göran Persson i somras gjorde ett blixtbesök i Polen så hade han med sig ett biståndspaket på 125 miljoner kronor i gåva till polackerna. Göran Persson och regeringen hade på förhand bestämt att 25 miljoner kronor av biståndspengarna skulle användas till att köpa in svenska trähus som skulle skickas ner till Polen och bli nödbostäder för katastrofoffren. Det var en lösning som biståndsorganet SIDA hade varnat för. Den var inte kostnadseffektiv. Det var misshushållning med skattepengar. SIDA hade dålig erfarenhet från liknande projekt i det forna Jugoslavien och ansåg att polackerna skulle få mycket mer för pengarna om man använde dem på plats i Polen istället och byggde bostäder där. Men regeringen körde över SIDA. Det var svenska trähus som gällde. Resultatet av regeringsbeslutet, det kan man nu läsa om i en rapport från Räddningsverket som fick order att genomföra det. Husen, som egentligen är baracker, begagnade ombyggda manskapsbodar, skulle ha stått på plats i Polen inom 2 månader. Men redan nu är projektet minst 6 veckor försenat och Räddningsverket har haft stora problem med husleverantören Nya LB-hus i Bromölla. Företaget har skött förberedelserna illa, baracker har skickats till fel ställe i fel ordning och när de väl har kommit fram så har de inte fyllt kraven som har varit överenskomna i kontraktet och man har tvingats bygga om dem. Räddningsverket klagar också på en svag arbetsledning. Manskapsbodarna, sammanlagt 310 moduler, kostade 17 miljoner kronor i inköp i Sverige. Men så tillkommer fraktkostnaden till Polen, nära 4 miljoner kronor. Bara frakten gick alltså på nästan lika mycket som en fjärdedel av vad alla bodarna har kostat i inköp.
Reporter Jan Mosander.
Den 4 december 1997. Kanada och om personminor.
I Ottawa i Kanada började idag 125 länder att skriva under ett avtal som förbjuder personminor. Närvarande vid ceremonin var bland andra FN-chefen Kofi Annan och årets fredspristagare Jody Williams som ju leder en kampanj mot personminor, ett vapen som dödar eller lemlästar fler än 25 000 människor varje år. USA, Ryssland och Kina skriver inte på och detsamma gäller också för de flesta länderna i Mellanöstern.
Den 4 december 1997. Palmemordet.
Mycket talar för att riksåklagaren RO imorgon kommer att lämna in en resningsansökan i målet mot Christer Pettersson. Om sen högsta domstolen säger ja så kan det bli en tredje rättegång mot Christer Pettersson om mordet på Olof Palme.
Det är en helt unik situation om det skulle bli en tredje Palme-rättegång mot Christer Pettersson. Pettersson fälldes ju för mordet i tingsrätten men friades av hovrätten, men har ändå många av palmutredarna ansett svara mest intressant i utredningen. Och sannolikt så lämnar riksåklagaren Claes Bergenstrand in en resningsansökan mot Christer Pettersson imorgon. Mycket talar för att det verkligen blir så, säger en källa till Ekot. I resningsansökan måste det finnas uppgifter eller bevis som troligen skulle ha påverkat målet och lett till en annan utgång. Och de uppgifter som anses som tyngst vägande måste ha lämnats det senaste året. Detta blir alltså högsta domstolens sak att avgöra, något som kan ta flera månader. Men om HD beviljar resning så är det grönt ljus för ytterligare en rättegång och då återförvisas målet till hovrätten. Riksåklagaren planerar att tillkännage sitt beslut vid en presskonferens imorgon. Men hur mycket som kommer avslöjas om åklagarnas material mot Christer Pettersson är oklart. Men det handlar bland annat om det så kallade testamentet som Lars Tingström, mer känd som bombmannen, lämnade efter sig och som förmedlades av advokat Pelle Svensson. Det är på måndag 1 år sedan de uppgifterna framkom. Det finns också uppgifter från vapenhandlaren och spelklubbsägaren Sigge Cedergren som på sin dödsbädd uppges ha sagt att han gett Pettersson en revolver före mordet. Därutöver finns vittnen som nu ändrat sig och hävdar att de sett Pettersson på mordplatsen. Det gäller bland andra en person som satt i en bil på Sveavägen. Han har vid de tidigare rättegångarna inte kunnat peka ut någon gärningsman men säger nu att det är Christer Pettersson.
Den 4 december 1997, Sydafrika.
Och så Sydafrika. Idag fick Winnie Mandela möjlighet att försvara sig mot alla anklagelser om mord och våld som under 2 veckor har förts fram mot henne i sanningskommissionen. Och Winnie Mandelas försvarstaktik är klar. Hon nekar till allt.
Det vanligaste svaret som Winnie Madikizela Mandela har använt idag är ridiculous, löjligt. Följt av befängt, vansinnigt och hallucinationer.
That is ridiculous.
När Winnies egen advokat ledde henne genom anklagelserna och undvek de mest graverande punkterna från det 40-tal vittnen som under 2 veckor berättat om terrorväldet i Sovjet under 80-talet, så var taktiken klar, blånäka till allt. Terrorn var praktiserad av det ungdomsgäng som kallades Mandela fotbollsklubb och bodde i Winnie Mandelas hus. Och de flesta av ungdomarna har både erkänt och en del fall fällts för våldtäkter, misshandel, tortyr och mord. En sådan klubb fanns inte på Winnie. Den upplöstes 1987 när Nelson Mandela oroade sig över aktiviteterna. Vad ungdomarna senare gjorde, det visste inte Winnie Mandela. Nej, jag såg inte. Nej, jag deltog inte. Nej, jag hade ingen aning. Och varje fall och detalj följdes av. Det är återigen en av dessa vansinniga hallucinationer och fabrikationer som sanningskommissionen har konstruerat.
It's one of those hallucinations I've had here for the first time.
Winnie Mandelas minnesförlust att inte känna till fotbollsklubben, att inte känna till medlemmarna, inte känna till ANC:s kriskommitté och för första gången här och nu höra talas om och se de mördare som tidigare berättat vad de gjorde på Winnies order. Det fick flera att uppgivet titta upp i taket. Och när sanningskommissionens egen jurist tappade tålamodet och sa till vittnet att inte slingra sig fick han en åtutning.
Mrs. Madikizela Mandela, please don't play around. You know he's just got amnesty for that. I am not playing around.
Are you aware he's got amnesty for that?
And I will not tolerate you speaking to me like that. I will not.
Det mest kända fallet, mordet på den 14-årige Stompie Seppei, hade Winnie Madikizela Mandela bara läst om i tidningen. Och det fick ledande politiker inom ANC som följer förhöret i salen och som också var de som förhandlade om Stompies och 4 andra misshandlade ungdomars frigivande från Mandelas hus att tvivlande skaka på huvudet. Men när Stompies mamma trakasserades på damtoaletten av veteraner i ANCs kvinnoförbund, då brast tålamodet av ordföranden, ärkebiskop Desmond Tutu. Men Winnie Mandela tog genast orda och krävde bevis för att händelsen på toaletten verkligen inträffat. Mellan raderna antyder Winnie Madikizela Mandela, som är ordförande för kvinnoförbundet och som aspirerar på vice partiledarposten inom ANC, att sanningskommissionen går ärenden för vissa av hennes fiender inom ANC. Och att förhöret nu, det är en konspiration av internationella media för att smutskasta henne. Vincent Dahlbäck, Johannesburg.
Fjärde december 1997. Väljarsympatier i Sverige.
Gapet växer mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Enligt SCB:s stora undersökning av väljarnas partisympatier skulle 39,2% av svenska folket rösta på Socialdemokraterna om det var val idag. Moderaterna ligger 10 procentenheter lägre. Fredrik Fortenbach.
SCB:s undersökning visar alltså att det inte längre går att tala om 2 jämnstora partier i svensk politik. Socialdemokraterna har ökat med 4,3 procentenheter sedan i maj. Moderaterna har gått tillbaka med 1,2 procentenheter. Men jämfört med det senaste valet är siffrorna fortfarande mycket stor framgång för partiet, som ligger nästan 7 procentenheter över valresultatet. Moderaternas partisekreterare Gunnar Hökmark tror inte att det var sista gången som Moderaterna var jämstora med Socialdemokraterna.
Det som nu har skett är att Socialdemokraterna har vunnit tillbaka röster från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är där deras framgång finns.
Finns det någonting som talar för att ni skulle kunna hämta in det här försprånget innan valet?
Det får vi se. Opinionsmätningar är inte det mest intressanta, utan det intressanta är vad som sker i valet. Men det är självfallet så att det finns en rörlighet bland väljarna. Vi har sett att vi har varit jämstora. Det är klart att vi kommer kunna bli det på nytt.
Men enligt SCB kommer Socialdemokraternas viktigaste tillskott inte alls från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Istället är det många osäkra som går tillbaka till regeringspartiet. Andra viktiga nyheter i undersökningen är att Vänsterpartiet går tillbaka rejält till 8,4%. Det är en minskning med 2,2 procentenheter sedan i maj. Även Centerpartiet minskar med 0,7 procentenheter och skulle få 6,1 procent av rösterna om det vore val idag. Så här är resultaten för de övriga partierna. Folkpartiet 6,5 procent. Det är en ökning med 0,7 procentenheter. Miljöpartiet 4,9 procent. En minskning med 1,5 procentenhet. Kristdemokraterna ligger kvar på 4,6 procent.
Reporter Fredrik Fortenbach.
5 december 1997. Morgonen. Palmeutredningen.
Christer Pettersson, fälld i tingsrätten, friad av hovrätten. Maria Eksedler tecknar ett porträtt. Redan i maj 1986 hördes Christer Pettersson om mordet på Olof Palme. Den 27 juli 1989 fälldes han av tingsrätten och fick livstidsfängelse. När hovrätten frikände honom i november samma år var han Christer med många. Åtminstone med journalistkåren som samlades på försvarsadvokat Arne Liljeros kontor i Stockholm. Mitt i direktsändningar omgiven av blommor fick Christer Pettersson tala ut och fick då bland annat den här frågan från Ekot.
Vad är din inställning till de vittnen som har pekat ut dig i rättssalen?
Ja, kommer vi in på det. Varför säger folk saker? Jag menar, man kan ju ta ett flagrant exempel. Varför står det helt plötsligt någon dag i vårvintras eller när det var på första sidan och kanske till och med på löpsedlarna att jo då, jag kände Pettersson på 70-talet och han har ju gått beväpnad ända sedan 20-årsåldern med 22 och han har ju legat och skjutit skarp på soptunnen.
Christer Pettersson sa i alla fall att han trodde att mordet på något sätt var organiserat. Att han själv var glad denna dag och inte alls särskilt kritisk till mediernas enorma bevakning. Och han hade även saker att säga om den person som pekat ut honom som skyldig.
Vad är din inställning till Lisbeth Palme?
Lisbeth Palme. Herregud i himmelens höjd. Jag skulle vilja säga så här. Att, och det har jag pratat med Arne om. Att förmodligen, det är lite som talar för att jag någonsin kommer att få träffa henne så här face to face. Eller så här nära. Men om det skulle inträffa så vore ingen gladare än jag. Jag skulle vilja krama om henne. Och jag skulle vilja säga det att jag delar ju hennes förlust alltså.
På den här presskonferensen fick Christer Pettersson också en fråga från Barnjournalens reporter som undrade om han trodde att människor nu skulle vara rädda för honom.
Nej, det tror jag inte. Men däremot så är det så tror jag att jag har ju på ett sätt kanske utseendet emot mig. Jag har varit med om mycket. Jag har spelat kort och jag kan hålla masken i alla sammanhang. Och i och med att du frågar för Barnjournalen så det är faktiskt så, det här kommer direkt från hjärtat, att skulle jag ha mördat Palme så tror jag att jag skulle kunna ha hållit nästan lika stark mask.
Christer Pettersson efter att han blivit frikänd av hovrätten 1989. Reporter Maria Eksedler.
December 1997. Om rökning.
Det blir förbud mot all tobaksreklam inom EU. Det beslutade sent igår kväll EUs socialministrar vid ett möte i Bryssel. Förbudet gäller också tobaksföretagens sponsring av kultur och sport samt indirekt tobaksreklam för till exempel kläder och skor med cigarettmärkesnamn på. Men det kommer att ta lång tid innan det här förbudet träder i kraft.
Det tog 8 år och en lång dags färd mot natt innan socialministrarna till sist kunde fatta beslut om att förbjuda all tobaksreklam inom EU. Men beslutet satt mycket långt inne. Det var ikväll eller aldrig, sa en lättad talesman för EU-kommissionen sent igår kväll. Kommissionen har sedan 1989 kämpat i hård motvind för att få igenom ett reklamförbud. Och efter 12 timmars intensiva förhandlingar hittade man igår ett kompromissförslag som det gick att samla tillräckligt många länder kring. Tyskland och Österrike röstade dock emot och Danmark och Spanien la ner sina röster. Uppgörelsen innebär att all direkt tobaksreklam förbjuds senast 3 år efter beslutet blivit EU-lag. Och eftersom EU-parlamentet ska få säga sitt så blir det inget definitivt beslut för nästa höst. Och reklamförbudet kan därför tidigast träda i kraft år 2001. Ytterligare ett års frist ges för tobaksreklam i tidningar som måste vara borta senast år 2002. Indirekt tobaksreklam och tobaksföretagens sponsring av kultur och sport får ytterligare ett extra avvecklingsår. Så från år 2003 blir det förbjudet att göra reklam för till exempel kläder och skor som har cigarettmärkesnamn. Den brittiska regeringen stred in i det sista för att få undantag för tobaksföretagens sponsring av bilarnas Formel 1-lopp. Och detta kröntes med framgång. Sponsring av stora sportevenemang på världsnivå, som det hette i beslutet, fick ytterligare 3 års övergångstid på sig. Det innebär att Formel 1-cirkusen kan fortsätta att ta emot mångmiljonbidrag av tobaksföretagen fram till år 2006. Sverige, som redan har förbud mot direkt tobaksreklam, måste nu införa förbud mot indirekt reklam och sponsring. En medarbetare till socialminister Margot Wallström sa efter beslutet igår kväll att Sverige hade velat gå snabbare fram, men givet omständigheterna så är det här ett bra beslut, sa hon. Margot Wallström själv hade under förhandlingarna tappat rösten. Anders J. Eriksson, Bryssel.
Den 5 december 1997. Östersjöns brottslighet.
Ja, idag ska ministrar, statssekreterare och topptjänstemän från EU och 11 Östersjöländer träffas en sista gång i Stockholm för att försöka enas om gemensamma kraftåtgärder mot maffian och den organiserade brottsligheten i Östersjöregionen. Jan Mosander.
När Östersjörådet under ledning av statsminister Göran Persson i maj förra året höll ett toppmöte i Visby så bildades också en särskild aktionsgrupp som skulle ta itu med den gränsöverskridande organiserade brottsligheten runt Östersjön. Sverige leder arbetet i gruppen och man har bland annat försökt skapa ett gemensamt kontakt- och larmsystem som ska fungera dygnet runt. Penningtvätt, flyktingsmuggling och illegal invandring och smuggling av stulna bilar och amfetamin har varit högprioriterade frågor i aktionsgruppen. Det finns också planer på att låta hotade vittnen i maffiarättegångar få gömma sig i Sverige. Ett annat tema har varit korruptionen som framförallt genomsyrar de nya demokratierna i öst. Men mycket arbete återstår. Larmsystemet till exempel är fortfarande bristfälligt. När den svenska rikskriminalen gjorde ett test en tidig morgon i september så lyckades man inte nå sambandscentralerna i 3 av Östersjöländerna. Eller också svarade personalen inte utan låg och sov. Från tysk sida har man varit irriterad över de usla resultaten i 2 stora gemensamma bilsmugglarrazzior där 2500 man i 2 omgångar kontrollerade 13 000 bilar. Tyskarna misstänker att korrumperade poliser och tulltjänstemän i förväg kan ha läckt ut operationsplanerna. En gigantisk 24 timmars razzia mot amfetamin som organiserades av Polen och Sverige ledde inte till ett enda beslag i vare sig Polen eller Estland som betraktas som de största amfetaminländerna i öst. Och det har också väckt undran. Aktionsgruppen ska idag försöka enas om ett förslag till en fortsättning av arbetet. Beslutet fattas av Östersjöländernas regeringschefer när de i januari håller sitt nästa toppmöte i Riga.
Reporter Jan Mosander.
Sjätte december 1997. Rysk flygolycka.
God kväll. Omkring 150 människor tros ha förolyckats vid en flygkrasch i Sibirien i morse. Det var ett transportplan av typ Antonov som störtade efter 25 sekunder i luften och slog ner i ett bostadsområde i Irkutsk.
Efter inte ens en minut utan bara sekunder i luften störtade planet drygt 1 kilometer från startbanan. Det slog ner rakt in i ett bostadsområde. 2 av motorerna slutade att fungera enligt vissa uppgifter. Samtliga ombord dog omedelbart och dessutom dödades många på marken. Planet träffade bland annat ett 4-våningshus och flygplansdelar spreds ut över ett stort område. Dessutom träffades en skola i närheten av platsen där planet kraschade. Vid nedslaget utbröt en häftig brand och det tog brandkåren många timmar att få den under kontroll. Och många lägenheter brandskadades.
At 9:45 Moscow time, after take off, after 20 seconds take off, the biggest Russian airplane Ruslan fall down. On board there were 23 people. 17 people of pilots and 6 people just on board. So the airplane fall down on the town. So now we know that some houses were damaged. The big house with 64 we don't know exactly, flats in it were damaged absolutely. So a lot of people inside.
Plantypen Antonov 124 är alltså världens största transportflygplan. Det störtade planet skulle frakta 2 stridsflygplan via Vladivostok till Vietnam. Och det hade alltså dessutom en del passagerare. Orsaken till olyckan tros ha varit överlast. Eller en felaktig balansering av lasten. Eller en felaktig vinkel vid uppstigningen. Räddningsmanskap med hundar skickades omedelbart från Moskva till Irkutsk i Sibirien. President Jeltsin kommer sannolikt att utlysa en nationell sorgedag.
December 1997, Sverige.
Under hösten har flera rapporter och undersökningar visat att segregationen i storstäderna ökar. Klyftorna växer mellan rika och fattiga bostadsområden, mellan svenskar och invandrare. De rika områdena blir allt mer välmående och här går få utan jobb. I de fattiga områdena är arbetslösheten hög. Här lever allt fler på bidrag och få har förhoppningen att få ett riktigt jobb.
Jag tycker det pågår ett gigantiskt slöseri ur samhällsekonomisk synpunkt. Människor lider av utanförskap och Sverige går förlorad. Att liksom gå förlorad för att inte kunna utnyttja utbildningar som är dyrbara, som är gångbara i det svenska samhället.
Socialdemokratiska politiker har i höst kritiserat regeringen för att det görs för lite för att förbättra situationen i storstädernas mest utsatta delar. Och nu vill riksdagens arbetsmarknadsutskott att de här områdena ska få regionalpolitiskt stöd. I sitt betänkande om regionalpolitiken begär utskottet att regeringen senast i april nästa år lägger fram konkreta förslag.
Det är viktigt att man i det regionalpolitiska perspektivet även ser de problem som finns i vissa delar av storstäderna. Så det är inget generellt att man säger att Stockholm generellt ska ha extra stöd. Men däremot finns det områden både i Stockholm, Göteborg och Malmö där arbetslöshetstalen är lika höga och inte minst på vissa ställen högre än det till exempel i inlandet på Norrland. Och detta problemet tycker vi regeringen bör återkomma till riksdagen med någon form av lösning på.
Den 6 december 1997. En utredning visar att bankmän kan ingenting och de har för dålig utbildning. Sverige.
Bankernas ekonomiska rådgivning är undermålig, det hävdar nationalekonomen Ann-Marie Pålsson i en forskningsrapport. Rådgivarna har generellt sett för dålig utbildning och bland rådgivarna i 50-årsåldern har ingen den utbildning som behövs.
Allmänhetens bild av storbankerna är redan präglad av girighet och okänslighet gentemot småkunder. Och den bilden förstärks nu ytterligare. Ann-Marie Pålsson har granskat ett 70-tal fall där missnöjda kunder vänt sig till domstol eller allmänna reklamationsnämnden för att få upprättelse. Har du sett några skräckexempel?
Ja, då, ja. I de här fallen så finns det några riktiga otrevliga exempel. Det handlar om att sälja produkter som var minst sagt undermåliga. Och andra finansiella lösningar som också undermåliga och som gick rakt emot vad kunderna har sagt sig vilja ha.
Och även om man bortser från enstaka olycksfall i arbetet har rådgivningen generellt sett stora brister. Framförallt saknar rådgivarna rätt utbildning.
Det här är en generationsfråga, därför att den här typen av kunskap är relativt ny i Sverige. Vi har haft den med våra lärosäten de 10-15 sista åren. Och väldigt många av de som sitter på bankerna och arbetar, de är så att säga för gamla. De har aldrig sett den här kunskapen. Då måste man antingen utbilda upp 50-åringar eller får man så att säga byta ut 50-åringar mot 25-åringar som har genomgått utbildningen. Så det här kommer ta tid.
December 1997. Svensk syrebrist på västkusten.
Bottendöden fortsätter att breda ut sig ut med västkusten. Övergödning och vädersituationen har under hösten lett till den allvarligaste syrebrist som hittills uppmätts på västkusten.
Regelbundet mäter marinbiologerna från forskningsstationen Kristineberg i Fiskebäckskil tillståndet i Västerhavet. Och höstens mätvärden har varit de sämsta någonsin.
Jag ser det som väldigt allvarligt eftersom detta är ju en lång pågående trend nu som tycks ha tagit ett kliv till så att säga i sin utveckling i och med att inte bara fjordarna då är påverkade utan även ytterområdena.
Bottendöden blir allt mer omfattande i de bohuslänska fjordarna. Stora områden innanför Orust har drabbats. I Guldmarsfjorden finns inget eller bara något enstaka liv kvar på de större djupen. Provtagningar och bottenfotografering har visat på allvarliga försämringar.
Här har vi en bild som är tagen med vår kamera och här ser vi en frisk botten med en syresatt yta och många maskgångar som går ner så här. Här har vi en annan bild tagen med samma kamera ifrån Hastingsfjord. Här ser vi då ett svart yta där inte finns någon syre och inga gångar som går ner och inga maskar som lever där. Denna botten är i princip död.